och välkomna till podden Viss och Svärm on the run med mig Josefin Svärm och Sara Viss. Och förra veckan så firade vi 100 avsnitt. Inte 100 år.
Nej.
men kul att vi hållit på så här länge ju. Egentligen.
Ja. Mm. Det har blivit verkligen en del av veckovardagen.
Ja, det är verkligen så. Och idag så rullar vi vidare med ett nytt avsnitt och jag vill bara börja med att fråga dig, Sara, hur din vecka har varit och hur träningen har gått.
Ja, jag har haft ett litet uppehåll, kan man säga.
Mm.
Ja, alltså jag sa förra torsdagen, alltså dagen innan vi poddade förra gången, då hade jag haft ett jättebra pass. Jag tror inte att jag pratade så mycket om det. Vi hade väl följt upp med prata om annat då, tror jag. Men jag hade haft ett jättebra pass där jag sprang 80 meter. Och det kändes som att bara gud, nu känns det som att det liksom bara går snabbare och snabbare hela tiden. Och sen vet jag inte, det kändes jättebra. Och sen på fredagen kändes det bra när vi poddade, ingenting. Sen hade jag öfysen efteråt. Och jag vet inte om det var då att jag, då hade vi en station där man så här sprang, du vet, med gummiband i höften. Som man är 2-2. Och jag brukar inte vara med och träna själv, utan jag går ju bara runt och coachar. Men då var det ojämnt antal, så då var jag bromskloss åt en. Och då vet jag inte om det var att jag först hade sprungit lite snabbare än vad jag gjort på väldigt länge. Och sen dagen efter gjorde den här bromsande grejen. För att efter lunch bara så började det smyga på ganska snabbt. Alltså ont i knä. Och väldigt ont i knä. Ja.
Vart i knät?
Så den bara började alltså jag har aldrig ens haft det där. Utan alltså typ mitt ovanför knä. Alltså mitt på knä. Fast strax ovanför knäskålen. Så att när jag sen skulle gå ner för trappa, då var det så här, nej men jag kan inte ha tyngden på benet och böja. Och då blir man ju lite så här, nej, vad är det här? Så sen tänkte jag att jag skulle prova göra lite lätt styrketräning på fredag, men jag kände direkt bara när jag började värma upp på cykeln, jag bara, nej men det här går inte. Så jag vilar, jag tar det imorgon istället på lördagen. Men så var det inte bättre, utan det kändes likadant på hela lördagen, så det är jättestelt. Sen var det lite bättre på söndagen, och då skulle vi egentligen ha sprungit tester. Alltså det kallas time trial. Och då skulle vi springa 200 meter och 150, tror jag. Och jag var ganska nervös liksom, några dagar innan det här, för jag tänkte att jag har inte testat springa så på liksom länge. Jag har ju bara kört så här väldigt korta och men jag var ändå pepp på det. Men sen så kände jag då på lördag kväll redan, jag bara, även om det är bättre imorgon så är det ju inte klokt att springa snabbt på det igen. Så jag skrev redan på lördag kväll att jag kommer till träningen, men jag kommer inte att köra testerna, så att jag inte kunde liksom ångra mig. Att jag bara, jag har lite känningar i knä, men det är nog ingen fara liksom så. Sen åkte jag dit på söndagen, och då lämnade jag också med flit spikskorna hemma, så att jag inte skulle ens kunna,
vet du, ja, bra. Det finns risk annars.
Och då så körde jag bara lite styrketräning istället för att testa på hur det kändes. Då började kännas bättre på söndag. Och sen så gav min tränare en rejäl massage på, för vi kände då att muskeln just på ner mot knä, men framförallt på utsidan av låret, men som går ner, fäster ner mot knä. Den var så spänd, så att han bara, det måste jag typ ha varit en liten kramp. Han bara, har du inte känt av att jag har krampat eller någonting? Jag bara, nej. Han bara, är du säker att du inte kände något i torsdags på träningen? Typ att jag inte skulle ha sagt något. Jag bara, nej men alltså jag lovar. Alltså det kändes bara härligt. Jag kände ingenting. Så jag misstänker att det kom någonting, att det gick lite för eller att det gick snabbt, och kombo med att jag sen dagen efter ouppvärmd och kall bara bromsade efter någon. Så jag tror att det blev liksom för mycket påfrestning på knä. Så då vilar jag och bara kört styrketräning, och sen har jag kört lite lätt styrka i veckan också, men väldigt lite träning. Men då har knä känns jättebra efter den massagen. Det var som att det verkligen, när muskeln släppte så vart det nästan bra direkt efter. Och morgonen efter kände jag ingenting.
Det är ju märkligt ändå.
Men det var nog skönt. Alltså det var skönt ändå att det var nog muskulärt, och jag får ha lite koll på den muskeln. Men jag tror att det var, du vet, kombon. Jag har börjat springa lite annorlunda sen jag fått justeringen och jobbat med min teknik. Så att jag tänker att krafterna hamnar lite någon annanstans. Och att som sagt, jag börjar ju klocka också första, och jag säger att det går ganska snabbt, så nu försöker jag liksom att inte springa snabbare, utan försöka kunna hitta en jätteavslappnad löpning i det här tempot.
Mm.
Men så igår sprang jag igen och då sprang jag 60 meter och igen, alltså lika snabbt som senast kanske, ja, jag försökte att inte att det skulle gå snabbare, men nu känns det nästan som att jag, du vet, då får aktivt så här hålla tillbaka lite för att det inte ska dra iväg. Så det är en jättehärlig känsla, för nu börjar det kännas som att jag känner mig som en sprinter nu verkligen. Det är bara som att jag springer bara och det börjar gå fort. Så jag är glad att det var inte var någon värre med knä. Nu jag tror inte att det var någon fara, utan det var en överansträngning som jag, men jag måste vara liksom försiktig med upptrappningen såklart. Så träningsveckan har varit väldigt, väldigt lugn. Men jag är ändå väldigt glad för att jag känner mig inte orolig.
Nej, jag förstår att du blir orolig först när du känner smärtan.
Mm.
Men vad skönt att det bara så här, det var liksom ingen fara troligtvis. Att det kommer ju säkert inte komma tillbaka.
Ja, och jag känner just att det är det här som jag tycker att det har varit så skönt att inte ta en stress. I och med att jag har bestämt att jag inte ska, eller jag har inte som mål att topprestera i sommar. För jag menar, träningen, det kanske går jättebra ändå att jag blir snabb och att det känns som, och jag tänker liksom, känns löpningen bra så kommer jag ju fortsätta progressionen framåt. Det är inte så att jag kommer hålla tillbaka nu längre bara för att, utan känns det bra så går jag framåt.
Mm.
Men just att man får ett litet så här bakslag, att då bara så här dra i bromsen direkt.
Ah.
För det är där jag inte har bråttom framåt. Då kan jag ta en vecka vila och där jag missar lite pass.
Ah.
För att jag har ingen brådska med att följa programmet exakt liksom, eller att inte missa någonting. Så att jag menar, känns det bra kommer jag köra på, men det var så här skönt att också bara, nej, nu drar jag bromsen direkt för jag behöver inte liksom riskera att det blir sämre.
Nej, vad skönt att det gick åt det här hållet direkt. Och vad skönt att du är tillbaka och bara sprintar.
Alltså, härligt. Ja, men alltså, det är så härligt. Alltså, det är så härligt, så härligt. Jag bara, och jag njuter, du vet, jag tänkte, det här har jag längtat efter så länge. Och jag struntar liksom i, nu, just nu spelar det ingen roll ens hur snabbt det går eller någonting. Utan känslan av att jag kan bara springa snabbt utan att tänka. Utan att oroa mig, utan att känna efter, utan att någonting, utan bara så här, ja, idag ska jag göra 6 stycken 60 meter sprinter i 95% av max. Och så känner jag att jag springer 95% av mitt max. Och att det bara är, nej men det är bara, alltså jag njuter så mycket, det är så härligt.
Jag känner verkligen in i min kropp hur du känner.
Ja, men man får ju verkligen påminna sig om att det är det här jag har längtat sen jag blev gravid. Att vet du, bara kunna trycka på och bara så här kuta. Och bara få ta i och bara få känna den känslan. Och det är ändå länge sedan jag har haft, för nu jag har ju testat mig fram så mycket liksom, så, men nu känner jag så här, men gud, nu på passet så sprang jag bara. Och det var jättekänt.
Så härligt, Sara.
Ja. Hur har din vecka varit? Är du inne på programmet nu igen?
Ja, du har sett det, va?
Säkert.
Alltså jag hade ju jättetrött vecka förra veckan och jag är fortfarande seg i kroppen. Så jag har fortfarande ingen pigg känsla. Så att passen känns väldigt jobbiga faktiskt. Och så säger jag också att jag kör ju lite intervallträning just nu. 2 pass i veckan har det blivit sista veckan här. Och jag är inte van med att springa intervaller så mycket. Jag brukar ju inte det. Jag kör ju alltid på känsla, går ut och kör distanser, ökar på lite grann, fartligt, lite progressivt. Men jag trycker aldrig på det här extra så jag lider på passen. Det händer typ inte. Men nu gör ju jag det med Rubins pass. Vilket för mig är, jag får den här jobbiga tävlingskänslan. Man tar i så man liksom mår illa nästan. Och det var jättelänge sedan jag kände det. Och det kan vara därför jag känner mig seg också. För att jag kör tuffare träning än vad jag brukar göra nu.
Ja, men absolut måste det påverka. Men hur känns det då, alltså, så här, när du vet att det är de typ av passen? Är det ändå så här härligt jobbigt? Eller känner du att det blir så här jobbigt?
Ja, men alltså jag har haft 2, jag ska säga, exempel på 2 pass den här veckan. Det första passet jag hade som var intervallpass var i tisdags. Och då körde jag, det här såg ju väldigt kul ut på pappret. Så det här såg jag liksom fram emot. Och det var uppvärmning först 15 minuter. Sen var det 1 minut, 1 minut, 2 minuter, 4, 6, 4, 2, 1, 1, 30, 30. Så jag stegade upp i minuter och sen ner som en stege. Och avslutade då med 30 sekunder, 4 stycken. Och det här var ju, jag älskar när det blir så här stor variation. Att det inte är samma antal minuter varje intervall, utan det varierar lite, tycker jag är roligt. Och det här passet skulle jag köra lite så här på stressad tröskel. Ganska hög fart liksom. Gränsa till att det skulle bli anaerobiskt arbete bara. Så det var ju stressad tröskel upp till V2 max nästan. Så det var ju mitt emellan där jag skulle ligga. Vilket är svårt att kanske avgöra också vart exakt det är för mig just nu. För jag har inga exakta siffror på. Jag har inte mätt det här. Jag har inte som testat på aktivitus eller någonting. Utan jag får gå lite på vad jag tror just nu och vad klockan säger. Så jag vet inte exakt om jag ligger på rätt liksom pace i mina intervaller. Men jag går på känsla och ser även vilka zoner efter att jag legat på. Så det här passet jag körde då, körde lite för lugnt i efterhand kan jag se. För jag var aldrig uppe i röd zon liksom på pulsen. Utan jag var precis strax under nästan hela passet. Men så det här flöt på ganska bra. Det var jobbigt, men det var ändå inte så att jag liksom tyckte att det var fruktansvärt. Så det gick väl ändå okej. Men så körde jag ett pass igår som var 4x8 minuter. I hög hastighet alltså. Det är ju typ tävlingstempo för mig på kanske milen.
Ja.
4x8 minuter. Det är ganska mycket på träning att köra. Med 2 minuters joggvila mellan.
Men gud, för du måste klassiska... jättelångt på ett sånt pass.
Ja, jag sprang 12 kilometer totalt med uppvärmning och nedjogg. Så du förstår
typ
att det blir ganska jobbigt.
Med 8 kilometer i tävlingsfart.
Nej, vad var det tävlingsfart? Det blir ju...
Jag tänker att du springer nästan 32 kilometer.
32 minuter, ja faktiskt. Ja, det är sant.
Ja, för du måste springa nästan 2 kilometer på 8 minuter. Om du ska hålla tävlingsfart på milen.
Du, det är sant.
Och så
bara.
4 stycken.
Ja. Men jag kör lite långt, jag kanske låg på 4:15 ungefär i tempo.
Ja, men ändå.
I snitt på intervallerna. Mm. Så ja, du har ju rätt. Jag låg för fasiken på 8, det var 8 kilometer. Tänkte inte jag på ens nu. Nej. Då förstår jag att jag led, för jag led otroligt mycket igår.
Ja, jag fattar alltså, om du tänker att, det är, att du har sprungit milen på, ja. Alltså det, eller det är det du vill springa typ milen på. Och så har du gjort med joggvila emellan. Och joggvila för mig, det vet du ju att det är ju ingen vila.
Nej men Sara, för jag såg ju efteråt så låg jag i röd zon, alltså jag låg på högsta zonen i 50% av passet var där uppe. I pulsen. Ja. Så jag, och min max, ja, där jag sprang på, jag kanske hade 185 i puls när jag körde intervallerna. Du förstår ju, det var jobbigt. Och det, sånt här pass har jag ju typ aldrig kört i hela mitt liv förut. Det här är bara, den här känslan har jag bara på tävling annars som jag hade igår. Så det här var ju verkligen grisigt. Det var så jobbigt.
Jag tänkte så här, efter första intervallet, det är bland det värsta du kan göra.
Ja, nu inser jag det efteråt att det här, jag förstår att jag var trött igår. Och jag tänkte faktiskt, du vet, jag var så nära att ge upp. Alltså efter första intervallen tänkte jag så här, nej, jag skiter i det här. Jag skiter i det. Jag går hem. Strunt i det här. Ja. För det här är så jobbigt. Och 3 stycken sån här till. Jag klarar inte det. Men ändå så hittade jag någon jäkla motivation. Och bara, nej, nu ska jag visa för Rubin här att jag klarar det här. Så jag körde på mina intervaller.
Ja, imponerande.
Ja, tack. Nu känner jag ju också det efterhand. Att det var ju faktiskt ganska bra gjort ändå. Med tanke på mitt uppehåll jag hade. Och att jag inte alls är van med att pressa mig så här på träning. Så var det ju faktiskt väldigt bra jobbat. Och så, men jag tänkte så här nu, men alla andra, många som jag följer på Instagram, de kör ju såna här pass alltså varje vecka, gjort länge. Men typ Helena Bjelke, Mojarnas Vika, alltså alla de här profilerna i Sverige kör ett hårda pass. Alltså de kör ju såna här typ av pass. Och har gjort det länge. Och jag har inte förstått så här, jag har inte tänkt på så mycket så här att jäklar vad de kör grisiga pass mot vad jag har gjort förut. För jag har ju bara, jag har ju fan chillat förut i jämförelse med det här.
Jag tänker att det är en vanlig sak också. Du kommer ju också komma in i det.
Ja.
När du kör det. Men det är alltid det i början. Är det ju alltid de första 3-4 sådana där passen kommer ju vara fruktansvärda. Sen tror jag att det kommer bli lättare för dig att hantera.
Jag tror det. Men det jag tror också, Sara, det är att jag tror att många tror att jag alltid har tränat så här. Alltså att det är så här, är så här vanliga pass för mig. Vilket ju inte alls är.
Nej. Nej, jag tänker att de som inte har fattat det lite mycket. Ja, precis. Jag hade kanske tänkt så förut. Nu tänker jag liksom att det där inte är... För jag tänker att du njuter mer av din löpning, om jag ska säga.
Ja, mycket mer.
Det är inte lika det här snorintervallerna.
Nej. Nej, alltså jag kan ju pressa mig på pass och så i vanliga fall med, men det går inte att jämföra med det här, för det kanske är jag sista när jag har haft sprungit till det passet, det är 2 kilometer kvar, då pressar jag mig extra. Det är inte så himla jobbigt. Då är jag sist nästan i mål hemma liksom. Mentalt är det inte så jobbigt, men det här är ju mentalt sjukt mycket jobbigare.
Och kör. Men jag vet att du kör ju oftast själv. Du tycker ändå om att springa själv också. Ja. Men om du nu börjar tänka att du ska göra den här typen av pass, skulle du tycka att det var en fördel eller en nackdel att ha någon att göra passet ihop med, att springa, alltså att sparra varandra?
Ihop med någon tänkte jag igår. Igår var det så här, jag ringer in Alex, tänkte jag, innan min syster, innan passet, så vi kan köra ihop istället för det här. Jag kommer inte klara av det här. Så min inställning innan passet var så här, det här kommer bli jobbigt. Jag behöver ha stöttning och någon som är bredvid mig och kör ihop med mig.
För jag tror verkligen att det kan vara en fördel. När det blir den där typen av känsla på ett pass och att du vet ju redan innan att det här kommer bli tufft. Och det kommer vara tufft att orka ligga kvar där du ska. Alltså det är inte bara att liksom själv bita ihop, utan för att orka genomföra det som det är tänkt att man ska göra. Så det är ju tufft oavsett vilken form man är i, så är det tufft. Och då tror jag faktiskt att på ett sånt pass möta upp någon och veta att man gör det lite tillsammans. Okej, nu kör vi liksom. Man behöver någon som lite så här skriker och hejar på en. Och man gör på något sätt, man får ju också energi av att också heja på någon annan.
Ja.
Så att man liksom verkligen peppar varandra.
Verkligen. Men så tänkte jag under passet, tänkte jag så här, varför gör jag det här för? Du vet, det är så här, jag bara, för det var ju så jäkla jobbigt. Varför gör jag det här för? Varför kan jag inte köra som jag alltid gjort för? Jag blev så här, men sen efteråt då kände jag, fy fan vad värt det här var. Det här vill jag göra mer av. Så att jag kommer hålla i det här ett ganska långt tag till här och se hur jag faktiskt upplever den här träningen. Det blir ett experiment för mig nästan lite också. Jag tycker det är kul att testa lite. För att jag inte gjort det på alltså förut, och se vart det kan leda. Kommer det att jag tycker det är ännu roligare att köra? Eller kommer jag känna att nej, jag måste backa och gå tillbaka till det här vanliga, sköna igen? Kommer jag utvecklas? Kommer jag inte göra det, blir för hård träning för mig? Alltså det här är ju test lite, faktiskt.
Jag tror att det kommer att bli bra. Och som framförallt så tror jag som sagt att när du har gjort 3-4 sådana här pass, det är som att nu, din kropp vet ju inte så här, men gud, vad håller du på med?
Alltså, nej, men det blir kockad inte... alltså.
Ja, och det är inte konstigt. Den går ju liksom lite i typ ett försvarsläge. Så här bara, alltså så. Men jag tror att när du har gjort det här 3-4 gånger, då tror jag att, att de här typen av passen kommer vara mer hanterbara, både mentalt och fysiskt.
Ja.
Och sen så länge du ändå liksom tillåter dig att på de där långa passen gå ut och njuta av det så som du brukar göra, så tror jag att kontrasten kommer bli ganska härlig. Bara att du känner att du kan ha den mentala ingången också till vissa pass, att bara nu ska jag bara ut och njuta så som du alltid har gjort, även om det är ett pass på programmet.
Sen är det ju kul att trycka på lite, jag tycker det innerst inne också, så det är någonting som är härligt med det här jobbiga också.
Ja, och känslan efteråt det där, man känner ju sig väldigt så här cool på något sätt, tuff liksom, när man har varit så här, japp, jag fixade det.
Självförtroende boost.
Men du, jag lyssnade på det tyngre träningssnack, en podd som tar upp massa olika ämnen om träning, oftast olika nyheter och studier och så. Och det som var roligt var förra veckan så hade de med Håkan Andersson som är en jätteduktig sprinttränare i Sverige. Och han har varit med många gånger förut när de har pratat just om snabbhetsträning och så. Men nu i förra veckan så var de inne på veteranfriidrott och lite om hur att de tror att den liksom, eller att den är på växande och kommer kanske att fortsätta göra det. Och det var kul tycker jag att höra. Du lyssnade också på avsnittet, eller?
Ja, för du sa ju till mig så här att det här är intressant att gå in och lyssna på det här. De pratar om veteranfriidrott och de nämnde ju även din tränare, va, i avsnittet. Var det inte så?
Ja, exakt. De pratade om att det finns duktiga veteraner som fortfarande är liksom, presterar på en seniornivå. För min tränare är ju nu i 45-årsklassen. Och han är ju fortfarande åtminstone kring men semifinalsnivå i Sverige, har en chans på liksom.
Men du också, det är väldigt, Sara, väldigt bra. Ja, de nämnde väl någon jättegammal gubbe där också, 87-åring eller något som körde. Alltså hur coolt är det? Men att han var så besviken för det fanns inget motstånd längre.
Jag sa det, han var ensam kvar i gruppen. Åh.
Alltså jäkla coolt.
Ja, men jag tror verkligen att det känns som att så här, veteranfriidrotten, att de senaste åren, dels har vi att jag tränar med Jenny Åkervall som är jättestor inspiratör också inom veteranfriidrott, och hon tillsammans med Mattias Sunderborn som är också en jättestor profil som friidrottare överlag, men också veteranfriidrott såklart. De har jobbat ju mycket med veteranträning och liksom satt fokus på att äldre, att seniorer ska träna både liksom snabbhetsträning, alltså i form av tyngdlyftning och sprint. Så att jag tror att de absolut har varit med och bidragit också till att fler har vågat komma och testa på, för de har ju haft gratis, det var de som haft den här 08 fri master, alltså som har varit gratis träning i Stockholm som jag nämnde förra året, där man har fått prova på, är man över 35 så har man fått komma och prova på olika grenar och så, men framförallt så har det varit riktat mot kanske 400 meters träning och så. Och jag tycker att det här är jätteroligt, för att jag tycker man hör fler och fler som säger liksom så här, men att de springer typ motionslopp för att det är typ det som finns. Men att de upplever att de kanske skulle själva vara bättre på typ 800 meter eller lite kortare, men det finns inte. Men då ska man veta att om man går och tänker så här, att det finns ju, det är inte så stort ännu, så det kanske är lite läskigt att söka sig till det, för det känns, då känns det mer som att man måste vara jättebra för att söka sig till det, men så är det ju inte. Så att man kanske vågar kontakta en klubb eller så.
Ja, men där, så där tänker du jag själv. För på någonstans så vet du också att det lockar ju mig lite med friidrotten fortfarande. Alltså det här, trycka på lite snabbare, kanske 800 meter, den typen av distanser, lockar ju mig lite. Men så tänker jag så här, nej, men jag skulle ju inte alls vara bra. Jag kan ju inte börja med det nu. Så jag tänker mig så.
Ja, och jag fattar ändå att man blir det, för jag vet inte om jag själv hade vågat heller om inte jag hade haft en bakgrund som jag kände att inte låg allt för långt borta. Så, så att det är klart att jag vågade gå tillbaka mer, för att jag visste att jag hade grunderna i, med allt så här löpskolning, och jag har ju sprintat förut, så att tekniken sitter ju någonstans i bakhuvudet, och crossfiten hade jag tränat emellan. Så att, så att det är klart att det har hjälpt mig att våga gå tillbaka, men jag tror att man ska ändå liksom kanske, om man känner att det är det, att kanske då som sagt också hitta någon annan som känner likadant och bara, ja, men vi kanske kan köra intervaller på bana en gång i veckan.
Ja, vad roligt!
Alltså det bara typ så.
Ja, det vill jag göra.
Jag kommer att tänka faktiskt nu på, jag har en, vi ska fortsätta prata om den podden, men jag tänkte, jag har en PT-kund som vi började träna för, vad måste vara kanske 2 år sedan kanske, som också vill ha hjälp med fysbiten i sin löpning, att köra distans. Och hon är så, liksom, så rolig, för då börjar vi köra lite mer styrketräning, hon blev mycket, mycket starkare, framförallt i bålpartiet, men också med det här, du vet, lite där atletiska, så att hon hanterar alla, alltså flera övningar, och att hon kan lösa koordinationen, hon lär sig skivstång, alltså det här allmänna grunden på något sätt, vilket har gjort henne till en bättre löpare också, för att hon klarar mer mängd träning. Men hon och jag kör ju inte så mycket programmering för löpningen i sig, men då kom jag att jag var med och peppa henne lite, att jag tyckte hon skulle börja köra med en klubb. Och hon är ändå liksom över veteranålder, alltså hon är över 35. Och kontaktade då Hässelby, var det? Och började träna med dem, du vet, för då, där hade de ändå liksom en grupp, de körde liksom, men kanske mot 5000 meter, och för det kan man ju köra på bana också. Så att hon började träna med dem och har tränat med dem nu, ja, länge. Och det var ju perfekt också när jag har varit föräldraledig, så hon har ju haft liksom dem hela tiden med sig. Hon är själv personlig tränare också, så att hon kan ju mycket träning. Men det är så roligt att då hon via dem, nu, för nu när vi träffades efter när jag kom tillbaka nu, då berättade hon ju att hon hade varit med, och du vet, när man kör testlopp och sådant, då har hon köpt spikskor, och hon har kört en 800 meter på bana, och hon bara, gud, det här var ju jätteroligt. Sådär. Så att nu är ju hon liksom, även om hon fortfarande kanske satsar på 5 000 och 10 000, så känner hon att jag kommer också börja springa 3 000 på bana som en bra test, och kanske en 800 ibland, för du vet att hon har fått in foten lite grann och känt att hon har ju tränat på bana, hon har varit i ett gäng som tävlar på bana, och då blir inte tröskeln lika stor. Nej. Så nu när jag träffar henne, jag bara, men alltså, wow, vad kul, så nu springer hon liksom allt från 800 till 10 000. Men, och i terräng och i allt det här. Men ja, och jag tänker träningen hon får av att också springa, hon kör ju då liksom ibland 200 meters intervaller och ibland med spikskor. Och jag bara, att det var så roligt att höra och att det känns som att hennes löpning och alltså syn på vad hon kan göra med sin löpning, den har ju breddats så otroligt mycket. Och nu har ju hon också då fått upp ögonen för veteran SM som för det är ju på bana, hon kan ju springa 5000 till exempel. Och att man kanske också då vågar vara med i den, i och med att hon ändå är med på andra lopp där många av eliten också är med på. Att springer man olika trail-lopp så är det är ju oftast några duktiga löpare med på varje och sådär. Så att då är det inte det blir inte så jättestor skillnad sen om det är samma löpare som springer är med på ett trail som sen också springer på bana och framförallt i veteranklassen kanske. Så att det är liksom, ja, jag fattar att den där tröskeln blir lägre och lägre för att man utmanar sina miljöer lite.
Ja, och den här träningen kommer verkligen gynna hennes alltså trail-löpning också. Jättemycket ju.
Mm. Ja, verkligen.
Ja, vad roligt. Jag hörde ett så här kul exempel på att det går att göra. Hoppa på
ja,
i senare år.
Och att man kan, precis, man kan ta det liksom. Man behöver inte tänka att man ska springa med spikskor på banan till att börja med, men man kanske kan hitta just någon grupp som ändå håller till på friidrottsbanan, så blir det liksom, man kommer ett steg närmare den här tiden att testa sen mer och mer.
Ja, ja.
Men det var roligt att höra ut den där, alltså det kändes, de pratar ju lite om det här i podden, om att man tappar hastighet med åldern, men att man inte riktigt, riktigt vet varför. Det var lite med steglängd och kontakttid i marken och sådär. Men det som jag tyckte var mest intressant, det var ju också det här med att, precis som man säger med allt, att man börjar tappa styrka efter en viss ålder, man börjar tappa explosivitet, och så är det ju väldigt tydligt att går man in och tränar de här specifika grejerna så behöver man ju inte alls tappa så snabbt, utan du kan ju bibehålla väldigt bra. Och tänker, har man inte tränat så mycket det, då kommer man ju få en ökning till och med av det.
Ja.
Så att allting står ju i balans till hur mycket man har tränat det innan och hur mycket tid man faktiskt tränar. Men att det inte är så, jag kommer att vi pratar om det när träning efter 40, det är inte så att man passerar en ålder och sen så börjar man tappa muskelmassa och bara att det går ut för. Om Nej. Du tränar någon, då är det ju extra viktigt att kanske faktiskt lägga in den typ av träning som man vet att börjar nu, om man inte aktiverar det här, så kommer det att börja bli sämre nu för varje år.
Jag tänker så här, för den vanliga motionären också, för oss distanslöpare också, att det liksom, alltså det gäller ju även här. Många tänker så här, men nu är jag den här åldern, då ska jag börja lunka, då kan jag inte längre trycka på, det är inte värt det ändå, för då kommer jag skada mig eller sådär. Men det är ju jätteviktigt även för oss kommer vara att liksom hålla i den här liksom styrketräningen, att hålla i spänsträningen också. Jätteviktigt kommer vara för att bibehålla så mycket som möjligt. Det är liksom inte kört för att man snart passerar 40 heller.
Jag tänker inte tvärtom.
Tvärtom, exakt.
Det är ännu viktigare.
Ja, exakt. Så är det ju. Absolut. Så det var intressant att lyssna på, tyckte jag. Och de tog något exempel på Merlin 80 där, Sara. De nämnde ju henne i avsnittet, för hon var ju i sin bästa form typ när hon var det 38, minns jag fel där? Minns du vad de sa?
Det var där omkring, hon var i alla fall väldigt sent in. Hon var ju typ 33 tror jag när hon tog, vänta här, så här på, hon fick aldrig något OS-guld tyvärr. Jag förstår att hon har missat typ OS-guld med alltså 1000 delar 2 gånger. Men hon har tagit guld 93, då var hon alltså 33. Då tog hon sitt första individuella
guld.
Och sen tog hon även guld i Göteborg 95, alltså när hon var 35 då.
Ja, men det här är ju bara
och sen har hon ju fortsatt tävla liksom ändå, även i, hon har jättebra veteran resultat också. Alltså, där är hon ju veteran, men hon har även i 40 och 45 årsklass har jag för mig att hon har sprungit riktigt bra tider.
Nej, men det här är bara så här ett exempel på att det verkligen så här går att prestera senare. Och jag menar, 35 idag, 40, det är ju inte så mycket, det är inte en ålder egentligen. Och det är vad man gör det till.
Ja, för det var det som var intressant tyckte jag också. Jag tror att det var där jag hörde att de pratade om det här med att man har sett att sprinters har sig som sin topp typ mellan 20 och 26 eller något sådant. Medan man har sagt att långdistansare kan hålla på längre. Men att då var ju frågan också så här, är det på grund av det fysiska? Eller är det på grund av till exempel ekonomi? Att sprinten kanske kräver, det kanske är en annan typ av satsning som man gör. Och att många gör det under de här universitetsår, framförallt i USA, du vet, när det är stora universitetstävlingar och man gör liksom den typ av karriär. Men att sen då när man är klar med den, vad säger man, livs...
Stilen, den, ja, men den så här, innan man, ja, behöver. Ja, ja.
Innan sen när du byter liksom, och så tänker jag att det är att många slutar med sin idrott här efter gymnasiet. För att man flyttar, yes, eller man börjar någonting annat. Att det blir som att man, det blir en, ett bry, att många bryter där. Om inte man är elit. Och här tror jag att det blir samma sak. Du går vidare till så här, college och university i USA framförallt då. Och där kan du tävla och du kan liksom leva på din idrott och få stipendier. Och du vet väldigt mycket sånt. Medan så att sen efter den tiden så blir det mycket svårare att satsa på sin idrott ekonomiskt. Mm. Och, att då, och det tyckte jag var ganska en intressant tanke. Liksom. Och så tänker jag att det är typ med tjejer också. I och med att det är hela den här frågan. Eller som har varit mycket. Liksom, att man nästan tar för givet att tjejer ska sluta för att skaffa barn. Eller, alltså bli gravida någonting. Och att det är liksom, man kan inte liksom... Det blir så dumt om ens idrottande ska styras efter yttre saker. Utan det ska ju alltid ligga i ens egen... ens egna val. Och så är det... Det har varit lite intressant, för då jag tror faktiskt att det där hänger ihop. När man har sett statistik på var man är som bäst, så tror jag faktiskt att det hänger mer ihop med yttre orsaker.
Ja, men det
fysiskt.
Tror jag med. Jag tänker på hon Malin Malmbrandt också, till exempel.
Mm.
Ja. Hon är ju min ålder, 36, och hon är som sitt livsform i längdhopp just nu. En väldigt så här påfrestande gren för kroppen. Väldigt mycket sprintigt och så i hennes träning och hoppen som kräver sitt. Hon är sin bästa form 36 år. Det är också supercoolt. Jag tror också att det hänger ihop mycket med andra faktorer i livet och inte bara att kroppen liksom säger att nej, du är för gammal, utan det är annat som påverkar kanske ännu mera än åldrandet egentligen.
Ja, ja men precis. Och därför blir det också så viktigt just att man inte lever, för det känns som att det har varit mycket förut att man slutar, jag menar, det känns som att idrotter kan få höra att de börjar vara gamla när de är alltså börjar närma sig 30.
Ja.
Och det påverkar också om de börjar få höra ofta så här, börjar du vara klar snart eller ska du lägga skorna på hyllan? Alltså det är ju det, jag blir så irriterad när jag tänker på det liksom i efterhand, för jag har också fått höra sånt när jag typ var 19, kunde jag få höra så här liksom.
Att, ja. Sjukt alltså, ja.
Och att, ja, nej. Jag känner att det där blir en sån grej som blir också viktig för mig, för yngre idrottare typ hemma.
Mm.
Att för jag hade nog eller hade jag haft någon som var över 30 och presterade bättre än någonsin, så hade jag själv kanske också insett att, du vet, så här, att jag behöver inte vara som bäst nu. Eller jag kan ha en dålig säsong, jag kan ha två dåliga säsonger. Det betyder inte att min topp har varit.
Och inte få stress över det.
Nej, bara... för det kändes, jag trodde nog själv såhär, nej men jag blir inte bättre än så här, nu börjar jag gå neråt. Så nu, min bästa topp, den har passerats. Och jag bara, men det är ju helt fel tänk i den åldern.
Alltså det är såhär, jag känner mig träffad också, för jag tänker lite så själv om mig själv också. Nu kör inte jag sprint, så det är inte samma påfrestning.
Nej, men det spelar ingen roll vilken vad man har på med.
Men långdistans är jag ändå känt för att man kan hålla på länge också, om man jämför med sprinten. Alltså så. Men jag känner fortfarande så här att jag kommer aldrig pesha på milen igen. Fast det vore kul, men det kommer nog inte ske. Alltså så tänker jag i huvud fortfarande.
Ja.
Vilket är dumt ju.
Ja, men jag kommer ihåg Sandra Eriksson, en finlandssvensk löpare som bor eller har bott i alla fall i Stockholm. Hon la ut för ett tag sedan just de där. Hon är ju över 30 och elitsatsande. Hon tog nu finst rekord på 5000 meter landsväg. Här för någon vecka sedan. Och hon skrev ett inlägg också om det där, att hon är så trött på att få frågan om hon inte ska lägga ner snart eller om hon, hur hon tänker med familj. Alltså att hon får de frågorna hela tiden, och det tror hon inte att typ heller kanske en manlig idrottare skulle få. Och att det är som att man har ett bäst före datum på sig, och det påverkar såklart också sponsorer, även om man inte säger det rakt ut.
Ja. Ja,
och absolut. Att hon själv så här hon har ju som sikte liksom att vara i sin bästa form till OS, och det har hon liksom tänkt länge, men att det blir tröttsamt att omgivningen inte tänker likadant som henne. Och det förstår jag, om man verkligen satsar och går all in, då vill man ju ha det stödet och den känslan från alla håll. Man vill ju inte ha folk som börjar tro att eller frågan när hon ska börja springa längre distanser, för hon springer ju mycket 3000 tror jag, och 5, alltså där omkring. Och att typ att det är också ett antagande att när du blir äldre så ska du börja springa längre. Hon bara nej, jag vill inte springa längre. Alltså.
Nej. Men jag tänker så här att det här kanske är någonting som håller på att ändras. Den här inställningen.
Ja, jag hoppas det.
Nej, men jag tror verkligen det. Mm. I och med det här, man ser att veteranfriidrotten växer. Man ser att personer i högre åldrar börjar prestera. Man uppmärksammar det. Jag tror det här ger ju hopp för andra och så här, jag tror att många tänker att nej, kan hon så kan jag. Och att det liksom ringa på vattnet, det kommer att spridas. Jag tror att det kommer ske en förändring. Verkligen, i det här.
Från, från snabbhet till någonting tvärtom. Det här är en bred podd som vi säger.
Ja.
Nej, men jag snappade upp, jag lyssnade i veckan på motionsklubben heter det.
Klubben,
motionsklubben, alltså med systrarna Kallur. Och där pratade de om, eller hela avsnittet hette till och med Björnlufsen. Och jag tycker att det var ett så härligt begrepp, så jag måste direkt liksom skriva ner lite. Sen gjorde de ett Instagram-inlägg också, ifall man inte har lyssnat på podden så kan man gå in på motionsklubben och kolla, för då gjorde de ett inlägg om det här Björnlufsen när de filmar. Och det är alltså Sanna Kallur som hon har ju efter sin elitkarriär haft bekymmer med smalben. Hon hade ju det redan under karriären. Hon har ju skruvar och grejer i sitt smalben. Så att, men tyvärr, jag blev nästan lite ledsen att höra det, att Björnlufsen har kommit för att hon inte har kunnat springa utan smärta fortfarande. Så det är ju verkligen en sån där en grej som hon har fått betala med sin karriär. Liksom. Mm. Men då var det ju så här, hon var så avundsjuk på hennes syster och man och så här, som ändå, du vet, kan ta den här lätta liksom, ut och springa och kommer hem och så här, rosig om kinden och man ser att de har tagit ut sig och varit ute. Så då började hon då björnlufsa, vilket innebär liksom att hon joggar jättelångsamt och mjukt och liksom utan ifrånskjut, och bara för att få den känslan att kunna komma ut i skogen, i terrängen eller bara på en grusväg i skogen. Och det är det här då de kallar björnlufs. Och det de jämförde med i podden, det var liksom att de pratade till tempot i en björnlufs. Den går ju inte snabbare än en powerwalk. Men powerwalk och björnlufs, det är totala motsatserna. För powerwalk, den är, du vet, så här, hetsig, snabb, ganska raka armar och ben. Och man går i så här högt tempo, det ska vara liksom så här pam, pam, pam. Medan björnlufsen går lika snabbt, men där är det tvärtom. Alltså det, som, det ska vara mjuka leder, det ska vara långsamt, det ska vara lugn andning. Och det blir som en helt annan upplevelse. Och det var den som jag tyckte att var så här, att jag aldrig jämfört de två, men det är ju typ samma motionsform, och jag skulle säga att det är typ samma målgrupp som skulle kunna gå en powerwalk eller ta en björnlufs. Fast det är helt olika typ mindsets i dem, för jag känner att det är de som är ute och går på en powerwalk, då är det verkligen så här viktigt att hålla tempot uppe. Medan björnlufsen är ju liksom det minst väsentliga är ju att det ska gå snabbt.
Ja, jag tyckte det var så himla härligt, för jag såg ju Instagram-inlägget, så jag visste precis vad du menar när du tog upp det här förut med mig. Ja. Du hade fångat upp det här, men alltså, det är fantastiskt tycker jag, att man kan hitta ett sätt då, som Sanna har gjort, att ändå få sin lilla jogg, fast det blir ju björnlufs då, i skogen. Och hon, alltså så här, hon rullar verkligen i steget, från häl fram till, alltså hela vägen. Det är inte alls den här aktiv isättning under kroppen och trycka från, det är verkligen en rullning och bara så här lunkar runt. Det lät så mysigt tyckte jag också, när hon beskrev det. Och den här, som du säger, mentala inställningen i det här är ju mer att man bara ska ut och njuta och få den här känslan av att man springer lite grann istället för den här hetsen att nu jäklar så nu ska jag motionsgå, nu ska jag gå ner i vikt, nu ska jag göra det här, du vet, så här. Utan det handlar bara om att alltså, njuta av att vara där i det, vilket jag tyckte var jättehärligt. Så charmigt liksom.
Ja, hon sa också typ det här med att björnen, den stressar liksom inte, utan nej, den här björnen, den följer också terrängen. Och med det menar hon, du vet, så säger att du är ute och springer intervaller någonting, om det kommer en backe då blir det som att du ska vinna över backen, för du ska ju hålla ditt snitttempo, du ska liksom döda backen. Medan björnen, den anpassar sig till terrängen hela tiden. Kommer den backe, då går det lite lugnare, går det här, alltså du vet, den följer miljön och terrängen, och den pushar inte och den känns inte heller för sin lufs. Den har sina mjuka tassar, mjuka gång, och bara liksom följer med naturen. Och det tyckte jag också var så här, så fint beskrivet.
Ja, det här tycker jag så här. Jag blir jättehärligt att titta här, Sara. Och jag tänker så här på alla de där ute vanliga motionärer som känner att de faktiskt är ute och lufsar. Att de känner att de har inget löpsteg. Lufsa vidare, tänker jag. Kör bara på och njut av det. Det behöver inte vara det här explosiva, snygga steget. Är man inte där så är man inte där. Då kör man sin lufs och så får det bli jättebra.
Ja, och jag känner, det känns nästan som att man... De som känner att de skulle vilja björnlufsa, då är det, då ursäktar man sig också. Nej, men jag kan inte springa eller jag joggar inte.
Ja.
Och att vi måste sluta ursäkta den här björnlufsen. Mm. För det känns som att man powerwalkar med stolthet ändå. Så, nej, men jag powerwalkar så. Och att känna så här, men att jag tänker att om man tycker att det är jobbigt att björnlufsa i stan eller var man nu, om man, där man tänker att man ska springa, om man tänker att jag vill inte ta en löprunda, kanske gör också ta den här björnen ut i skogen. Och lufsa och spring på små stigar, spring på. Det kanske känns mer behagligt för en själv också att, så här, att man inte tänker att någon ser eller sådär heller. Utan här lufsar jag och det ska vara i skogen. Och då kanske det inte känns lika viktigt med hur det ser ut eller vilket tempo det går i. Det kanske är lättare att anpassa sig till det om man är i en liten... För att hon var ju också mycket i skogen eller just på en grusväg vid skogen. Att det var liksom det som hör till björnlufsen.
Ja, precis.
Att få den. Så det är roligt när man vet hur duktig hon är, liksom Sveriges bästa genomtinnare på både 60 och 100 meter häck. Alltså hon är ju så extremt explosiv. Ja. Och då är det så roligt att när hon går igenom så här, tekniken på det här, hon bara med armarna, de kan kuta. De kan vara liksom i vinklar och pendla på bra. Men man ska hålla sig lågt med både ben och fötter, liksom inga skarpa vinklar, utan det ska vara mjuka fötter, en fot i marken. Och så hon bara sa också, glöm allting så du har lärt dig med liksom löpteknik. Det får inte vara ett kraftigt ifrånskjut och det ska vara lång kontakttid på marken. Och det ska absolut inget spänstigt steg, utan det ska vara låg tyngdpunkt, mjukt och liksom långmarkkontakt. Det tyckte jag var så här, det är så långt ifrån vad hon har gjort hela sitt liv, men det funkar för henne och jag tror att det skulle funka för många, för det blir ju som sagt mycket skonsammare på så sätt.
Ja, super, och det är så jäkla bra att de delar med sig av såna grejer alltså, för det det tar bort tröskeln för många, tror jag, som känner sig att de är där i luften idag. Vi har fått två lyssnarfrågor. Ska vi ta dem innan vi avslutar veckans podd här, tänker jag.
Ja, det tycker jag.
Jag kan läsa upp, vi har framför mig här. Vi tar den första här. Hej och tack för en underbar podd. Jag har blivit allt mer sugen på att löpträna mer prestationsinriktat och tänkte i och med det att det vore kul att investera i en löpklocka. Skulle det vara intressant att höra vad ni har för erfarenheter, vad ni använder och vad som kan vara värt att tänka på när man väljer klocka. En sak som är viktig för mig är att kunna se vilken hastighet jag håller i realtid, men tycker det är lite svårt att förstå vilka klockor som erbjuder det. Skulle kanske detta vara ett intressant ämne för podden? Kramar från en trogen lyssnare, har lyssnat på varje avsnitt minst en gång.
Oj, minst en gång?
Ja, tack för frågan.
Har man
frågan
fått gå på repeat?
Ja, superhärligt ju. Sara, du kan svara kort svar här. Väntar jag mig.
Ja, precis. Jag kan ta mitt först då, du har säkert mina. Jag använder ju ingen pulsklocka i sprintträningen alls. Så jag skriver ner de klockor ändå jag har en relation till. Förut när jag jobbade med Nike Run Club, då var det väldigt viktigt att då hade vi olika grupper som skulle pacas och de skulle springa ett visst tempo. Då var det väldigt noga, för att löparen ska ju veta att den pacern höll exakt det den hade anmält sig till då. Och där jobbade vi då med, då hade vi Garmin, någon Forerunner, nu finns det ju massa nya sedan dess, men det var ändå den. Och det minns jag att vi hade den då, för att Garmin är ju från början liksom GPS, det är det de jobbar med, både med båtar och flyg och alltihop, så de har ju väldigt bra GPS-upptagning, och att du då också kan få väldigt bra tid i realtid, alltså den tiden du har just nu när du springer. Så att det var ju det vi använde, och vi använde distans och sen kollade då snittet på liksom, rundan. Så att jag använde ju Garmin då under flera år, och den tyckte jag att var bra. Där kunde man också ju som så här ställa in färdiga löppass om man ville det, alltså, via via datorn då, så kunde man liksom ladda över, så man skrev exakt hur ens intervallpass såg ut och så fanns det färdigt i klockan. Så den var ju väldigt så här, om man tycker om liksom prestationslöpning, så skulle jag säga att, det, att någon klocka med de funktionerna är viktiga. Mm. Jag tyckte det var väldigt roligt när vi sprang de här Nike Run Club, och då hade vi ju liksom olika då fartgrupper. Alltså Josefin, jag tänker tillbaka, du vet, så här, vi sprang ju oftast då, man fick kunna välja 5, 8 eller 10 kilometer. Vi sprang på varje onsdag, så hade vi distans då. Och då var det 5, 8 eller 10, ibland 12. Och då var det, vi hade ganska många olika fartgrupper som man kunde välja med. Allt från liksom 6.30 tempo ungefär, eller 6 till 6.30 ner till snabbaste gruppen, det var alltså 3.45.
Oj!
Och så vi hade ju väldigt duktiga löpare som pejsade de snabba grupperna. Många av dem har ju, alltså några har ju liksom gjort liksom landslagsuppdrag och så. Men det var väldigt roligt, för då, oavsett i vilken grupp det var, så alla pacers var ju jätteduktiga på att pacea sin grupp, för man hade oftast sina samma, att det var så här, jag är bekväm att pacea i 5.30 tempo, och då hade oftast den pacern hand om den gruppen varje gång. Alltså en pacer, det är alltså en farthållare för den gruppen. Men det var ju så roligt, för de var så himla duktiga på det här, så att oftast när de kom tillbaka och rapporterade till mig hur det hade gått och sådär, i och med att jag var då huvudtränaren för det. Så då kunde de typ bara visa upp på sin klocka, du vet, snitttiden. Och den låg liksom alltid så här 5.30, 5.45, 5. Alltså du vet precis det de skulle ha. Så hade de på sin klocka på hela rundan då. Men där fick ju de då, på tal om att så här döda backen, kom det en backe, så behövde ju de då springa på bra upp för den, eller ta igen den på en nedförsbacke för att det skulle bli ändå
hålla
en
pacen.
Snitttid liksom. Och hålla pacen och så. Men jag tyckte att det var så roligt hur duktiga de blev på att faktiskt pacea. Alltså det var på sekunden.
Roligt.
Så det var det. Sen har jag senaste år använt mer, men det är ju mer så här Fitbit-klocka, och den skulle den är ju inte lika med så här prestation som hon verkar vara ute efter, utan där har jag ju använt mer det, så här, alltså aktivitetsklocka. Kolla sömn, steg. Jag gillar att den har så här smart väckning, att man kan sätta in att den väcker en inom ett spann när man är i lättare sömn. Så att man, alltså mer sådana funktioner som kanske mer handlar om ens hälsa. Man kan tracka sin menscykel och så också. Men i träningen så använder jag ju ett hederligt stoppur. Och det är faktiskt något som jag vill rekommendera om man kör mycket typ på bana. Alltså, för banan är utmätt. Du är ingenstans där det är så exakt utmätt. Så att ibland, även om man springer med en bra klocka, säger en Garmin eller någonting, så att de får ju uppdateringar på sin GPS. Det kanske var, alltså sätter man in den på ofta, så är det kanske var 50 sekund. Då drar det mycket batterin, men då tar den ju ofta. Men jag vet ju ofta när jag springer sånt, så att den går ju sällan i mål helt exakt när man springer över mållinjen. Det kan ju saknas 20 meter, eller vad, 20 meter. Och då blir det ju ändå fel på klockan. Alltså är du på bana, så tycker jag att inte underskatta ett stoppur. Om du springer intervaller i alla fall.
Ja, men det här med stoppur är intressant. Det nämnde du förra veckan, tror jag, va? I podden.
Ja.
Alltså faktiskt, då tänker jag så här också, att är det så att man, nu är inte det för den här tjejen, nu vill hon satsa ganska hårt och hon liksom vill ha en klocka så, men generellt så för en helt ny löpare som bara vill så här, bara klocka intervaller, alltså vi startar igång, vi kör en minut, lite hårdare, och så stoppar efter en minut, och så vilar jag en minut, och så kör jag igen, alltså man kan klocka sig själv ganska enkelt i ett stoppur. Man behöver liksom inte ha jätteavancerad utrustning om man inte vill verkligen analysera pulsen och exakt ansträngning och allt det här. Det är ett enkelt verktyg. Även för att gå ut var som helst. Med stoppur bara.
Ja, den kostar 200 kronor.
Ja, exakt. Alltså, det är det här liksom.
Den och skillnad på den eller flera tusen får man ju betala för en bra klocka.
Ja. Vad du klarar så här festen annars?
Ja, men det var mina tre. Garmin, Fitbit och stoppur. Det är de jag har.
Men du var ju liksom faktiskt en större utläggning jag trodde du skulle ge. Jag tänkte så här, nu kommer jag säga stoppur, det är det jag använder.
Ja, nej, men det är de tre jag har använt.
Jo, nej, men alltså jag håller med henne om det här med pace realtid. Man vill veta det, faktiskt. Mm. Det tycker jag är väldigt viktigt. Så de funktioner som för mig är viktiga för en klocka, det är att se egentligen hur lång tid har gått, vilken distans jag har sprungit än så länge, och pace då i realtid. Och även ha en intervallfunktion som funkar bra i klockan. Mer än så behöver inte jag ha. Och det här med intervallfunktioner i klockan tänker jag att det vill man ha, som du sa Sara, man vill ha så enkelt. Så man kan lägga in det enkelt innan och föra över klockan och bara trycka start när 20 passet. Och så bara följer man det här intervallpasset som man har lagt in. Så en sån funktion är ju viktig, tycker jag, att ha i klockan. Och det finns ju även så här snabbintervallfunktioner i de flesta löpklockorna idag har det. Så man kan gå in i klockan direkt och bara trycka i 4 stycken ska jag köra, 5 minuter, jag ska ha den vilan. Så det är ganska smidigt i många löparklockor idag. Alla har det säkert inte, men de flesta som är inriktade mot löpning har en sån intervallfunktion idag. Och jag har också erfarenhet av Garmin förut, Sara. Jag har haft det många år tidigare i livet, tror jag på att säga. För jag har inte köpt klocka på ganska länge egentligen. Och det var en Garmin Forerunner 620, minns jag att den hette. Jag var så himla nöjd med den. Den hade också så här, ja, fart i realtid och distans och tid och allt jag ville se, puls och allting. Men den är ju gammal, så den kan jag inte rekommendera idag. För den har ju gått ur tiden, just den modellen. Men det finns säkert uppföljning på den även idag.
Ja, det finns ju de här Garmin Forerun, alltså det känner den klockan vi ska kvar, men den får nya siffror bara bakom sig, så man får bara kolla vilken siffra som är aktuell nu. Men den är en stor favorit, tror jag, fortfarande, just Forerun.
Ja, jag tror det. Den har varit jättebra. Sen har jag också testat en från Polar för ett tag sedan, men det var egentligen ingen avancerad löparklocka. Den där var mer fokus på puls, typ att mäta sömn och komma i form, den biten. Och den testade jag egentligen bara. Jag köpte den inte själv, jag fick bara prova den hemma och kände att det här var egentligen ingen klocka för mig. Det här var mer för liksom fitness och hälsa och den biten, och inte så mycket liksom för löpning. Så det är lite en klocka som är just mot löpning, tänker jag, är viktigt. Och då har jag idag en klocka som heter Koros faktiskt, Apex Pro. Koros är ett varumärke som jag inte känner till förut.
Men jag tänkte säga att jag känner inte till det.
Men de är väldigt stora, alltså över världen. Inte i Sverige än så länge. Och den har jag provat nu kanske i månad ungefär. Och är supernöjd än så länge. Och den ser jag fart i realtid. Vilket jag också, som sagt, verkligen vill ha. När jag kör intervaller så vill jag veta. Jag vill kunna se, okej, vilken pace ligger jag i nu. Så jag vet att det är rimligt att jag ska ligga där. Som igår när jag sprang de här intervallerna, 8 minuter intervallerna. Då hade jag koll på att jag låg mellan 4 och 10, 4 och 20 hela tiden i pace när jag kollade. Liksom. Jag ser att det gick över runder för mycket åt något håll. Så det vill jag absolut se när jag kör framförallt och intervaller. Och den här klockan har ju också alltså superlång batteritid, och det kan också vara en grej att tänka på. Ska du springa så här ultradistanser och sådana grejer framöver, så vill man ju ha en klocka som håller batteri väldigt länge. Och det gör den här. Jag har inte haft den på typ 2 veckor, tror jag inte. Och den är fortfarande lever fortfarande, så att verkligen superbra så också. Och någonting som jag tycker är bra också, det är när det finns en väldigt bra mjukvara till klockan, som man kan föra över enkelt till telefonen, och man får en jätteöverskådlig fin bild på liksom hur passet har gått. Det tycker jag också är jätteviktigt, och det har verkligen Koros som varumärke lyckats så jäkla bra med. Det är supersmidigt att få över passen direkt till klockan eller till telefonen, datorn. Det synkar jättefint, enkelt. Jättefin grafik över hur passet har varit. Med puls, kadens, pace, bästa, alltså högsta puls, lägsta puls. Massor bra information får man efter passet i det här. Vilket kan vara väldigt... För mig just nu så är det jättemotiverande att gå in och kolla. Okej, hur gick det här? Hur var min puls? Låg jag någonting? Hur mycket låg jag i den här röda zonen som jag skulle göra? Ja, jag låg ingenting alls. Nej, okej, då får jag farta nästa gång till nästa pass. Då vet jag, okej, då låg jag för lågt i tempo. Då vet jag, då ska pacen vara lite högre nästa gång på de här intervallerna. Så man kan analysera passen väldigt bra och enkelt lära sig hur passen ska vara och kännas. Och hur de har gått också. Hur passen har gått, såklart. Så att just att ha den här mjukvaran som är bra överskådlig, tycker jag också är en stor, stor fördel och motivationsfaktor. Om man vill satsa nu lite mer som den här tjejen verkar vilja göra. Men det jag tänker nu, det är att det finns ju otroligt många modeller på marknaden. Och jag skulle, om jag var den här tjejen, skulle jag gå in till en specialistbutik och fråga. Säga vad hon exakt vill ha i klockan. Vad är viktigt för henne? Vilka funktioner vill hon ha? Punkta upp det innan så hon får experthjälp direkt. Okej, då passar den modellen dig.
Mm.
För det är det enklaste, för det finns ju hur mycket som helst. Sen kan man läsa på internet, men jag tycker att jag blir inte klokast när jag börjar gå in och kollar. För att det finns så himla många olika.
Ja, men precis, man vill ju nästan inte ha för många valmöjligheter. Nej, det blir nästan nej. När man börjar. Så ja, jag brukar också göra så, antingen som du säger, prata med någon, eller om man har någon duktig löpkompis som kanske har använt mycket klockor.
Testat alltså, någon.
Gå på liksom en... någon som rekommenderar någonting. Men då behöver den också att, såklart att den förstår också vad du är ute efter och vad för typ av pass vill du springa och vad vill du få för data på det och liksom sådär.
Men just som sagt, Garmin de flesta har jag varit supernöjd med.
Jag tror att de flesta idag klarar de här basic för en, liksom, en som vill börja träna prestationsinriktat.
Ja, jag tänker det med. Så att, hör dig för, och det här kanske hjälper dig lite grann också, hoppas jag, vårt svar. Men annars hör dig för runt vad andra har för modeller och om de är nöjda med den. Men jag kan, alltså Coros Apex Pro kan jag rekommendera. Den kör jag själv med just nu och är jättenöjd. Så den kan jag säga rakt ut att den är bra. Absolut. Ska vi hoppa vidare till andra frågan? Eller har vi något mer där?
Ja, läs upp den om du har den framför dig.
Ja, men jag har den. Jag har den. Hej, jag har lyssnat på er podd några gånger och tycker den är bra sällskap för långpassen i skogen. Jag har sprungit under ett par år nu, uppskattar långa pass i skogen och tränar nu inför min första ultravasa. Åh, vad spännande, jättelångt. Jag vill börja träna mer fokuserat och skulle vilja hitta ett gäng att träna med. Har ni tips på hur man bäst hittar löpargrupper där man också får coachning? Jag bor söder om Stockholm.
Ja, men jag tänker på de jag vet på rak arm. Det är dels löpskolan som var med. De har ju lite mer fokus på löpteknik och löpfys kanske. Och så här. Det låter som att hon kanske vill ha en grupp att springa också långt med.
Ja.
För det, Run Academy.
Mm.
Där är det också, man måste ju haka på. Det är väl löpprogram om jag har förstått rätt. Man anmäler sig till en omgång.
Ja, precis. Det är en sån här månadsavgift eller på dem. Eller bara på online-grejen kanske. Jag är osäker. De har olika kanske tjänster där.
Ja. För sen vet jag inte vad det finns. Inne i Stockholm City har det ju funnits mycket. Men typ som Nike Run Club som jag jobbade med. Och sånt, där man bara kunde droppa in och vara med. Det vet jag inte hur det ser ut alls söder om Stockholm. Men jag tror att en grej som skulle vara alltså bra om man ändå vill ha en grupp att springa med ofta, det är att alltså, typ använda Facebook till. För jag vet att det finns till exempel maratontjejer, en grupp som är ganska aktiv där folk skriver och frågar både, alltså, om allt möjligt inom löpning. Så där tror jag att våga slänga ut en fråga. Jag bor söder om Stockholm, någon som vill springa långpass med en. Och börjar man bli en liten grupp, då kanske också någon av dem vet någon som kanske vill coacha eller vill hjälpa, alltså som har några kontakter. Så att ibland tror jag att istället för att hitta den perfekta gruppen för att haka på, eller det man är ute efter, att börja bara skapa en kanske själv. Att få höra runt och börja springa, precis. Och så kanske den blir större och så kanske man kan få dit någon som kommer och hjälper. Eller, ja. Men jag vet inte sådär på rak arm, men om det är någon som hör på podden som känner till någonting söder om Stockholm som vet, så får ni jättegärna skriva in så kan ju vi berätta det i podden eller skicka det vidare.
Ja, precis. För det finns ju, man vet ju, man har ju hört många klubbar, men Saucony Run Club finns ju just nu online, tror jag bara. Hade ju förut coachning också på plats i Stockholm på flera ställen, men har ju varit så här, haft ett avbrott nu i coronatider. Och även TSM Running finns i Stockholm, de är jättestora. De brukar ha hur många som helst på passen. Fokus kanske inte är just alltså mot ultra, däremot på de här olika...
TSM är ju Team Stockholm Marathon. Så de kör ju också programmet till Stockholm Marathon. Som är huvudmålet, tror jag. Men ska man springa ultra, det är väl bara jättebra att kunna vara med i en sån grupp. Få lite coaching, vara med. Sen kan man ju springa mer distans innan eller efter den träningen om man behöver lägga på.
Ja, just TSM Running känns ju som att det skulle passa henne ganska bra. Alltså konceptet är emot maraton, vilket är en lång distans. De kör ju sagt inte nu på plats heller, tror jag inte. De kör också mycket, eller bara kanske online nu också, i och med de här tiderna. Men alltså många av de här grupperna kommer dra igång också, tänker jag. Kanske efter sommaren i alla fall. Nu för sig så ska ju hon tävla efter sommaren, tänker jag. Ultravasan är ju faktiskt, det brukar vara augusti, va? Tror jag. Ja, nej, men hon får söka, som du säger, Sara, lite grupper så. På Facebook, det är jättesmart ju. Och är det någon i podden här nu som rakt av vet om någon grupp som faktiskt håller på och kör aktivt just nu, där hon kan få hjälp och stöttning, så hojta till, så kan vi förmedla det vidare till henne, tänker jag.
Eller om ni vill vara med och springa, så kanske ni är en liten grupp.
Ja, ja, precis.
Kanske är några som också vill haka på.
Få skapa en grupp, ja. Inte ens
ja, fel. Men där tror jag också just att just om man har ett sånt, hon har ett specifikt mål, att man inte tänker för mycket att jag måste ha en grupp som matchar den, för då blir det nog svårt att hitta en grupp. Men säg att man ska hitta en grupp som vill springa på söndag förmiddagar, och så har man typ en, kanske en slinga på en 10 kilometer, så väljer man om man springer ett varv tillsammans, två eller tre, alltså att man kan droppa av och komma, alltså hoppa på, och, men att man startar samtidigt. Något sånt till exempel, för då blir det lite lättare för fler att vara med, eller jag kan haka på tredje varvet, för jag kommer sent. Alltså, så att man liksom själv försöker gör lite, och så man kanske kan, alla kanske kan lite om löpning också, så att man kanske växeldrar också lite så här, men jag håller lite löpteknik idag, eller löpskolning, eller alltså något sånt också, så att det blir i alla fall det, alltså lite coaching i form av att det inte är bara en själv som tänker, utan det är någon som säger idag vill jag att vi tänker på armföringen till exempel.
Ja, men absolut. Våga hör dig för, helt enkelt. Och se till om ni vill hänga på något sånt här, ni som lyssnar. Nej, men det var svårt att svara på den frågan. Vi gav väl inte något jättetydligt svar kanske till henne, men hoppas att du hittar någonstans där du kan faktiskt hänga på och få lite hjälp. Jag tänkte veckans bästa också, innan vi avslutar.
Ja.
Nu kommer jag ihåg den.
Ja. Jag vet, vi glömde det förra veckan, men det fick vara så.
Ja, nej, men du, ska du börja där? Har du någon bättre bästa?
Ja, nej, men jag har att knät kändes bra, och att igår på träningen så sprang jag som sagt 60 meter och de gick snabbt. Det var så här, det är en härlig känsla att känna så här, oj, nu får det inte gå snabbare. Nu ska jag försöka pricka tiden. På tal om stoppur, så försöker jag nu pricka så att jag försöker springa dem lika snabbt. Och då hitta en avslappning och en teknik som blir jämn då. Så att det inte blir att det skiljer. För att om det skiljer några tiondelar hit och dit, det är mycket på 60 meter. Det låter inte mycket, men jag vill försöka klaffa i alla fall inom en tiondel, försöker jag göra. Så det är absolut veckans bästa. Att jag, liksom, att jag springer och det går fort. Och att knä är bra.
Att det är bra. Ja, härligt.
Vad har du?
Jo, alltså, mitt veckans bästa är egentligen både veckans värsta och bästa på ett sätt. För det är det här passet jag körde igår, 4-8 minuter, som var sådär sjukt jobbigt att jag höll på att ge upp. Men ändå så körde jag vidare hela passet. Och det är så här, veckans bästa, mentalt, att jag mentalt var stark där och höll emot den här tanken att jag skulle stanna. Nej, nu jäklar jag kör vidare. Jag ska visa att det här går, typ så. Jag kände att jag bara så här, ja, var mentalt stark. Så det får bli veckans bästa för mig.
Grymt. Härligt. Du, innan vi avslutar får jag checka en podd, en hälsning. Du vet, nu när det är corona och man inte får träffas och krama om sina nära och kära, så skulle jag bara, för den här helgen skulle jag ha varit jättekalashelg. Om det var som normalt. För att just idag när vi spelar in det så fyller min lilla syster Hanna 30 år.
Grattis, ja. Hanna!
Grattis, Hanna! Så det är 30 april och fyller 30. Och på söndag, alltså 2 maj, så fyller mamma 65. Så att vi har både 30 och 65 års kalas här med och så 1 maj här i mitten. Så jag vet att skulle det inte vara corona nu, så skulle vi antagligen göra någonting jätteroligt och festa och bara fira dem. Så därför vill jag i alla fall bara skicka en stor, stor grattishälsning till både mamma och till Hanna. Och hoppas att de har det bra och att vi kan fira dem någon annan gång.
Åh, grattis till er båda! Vilken helg det hade varit! Men ni får göra så här istället.
Ja, men det hade varit en kalashelg. Så att, ja. Så jag får bara skicka kärlek så här istället i alla fall.
Stort grattis och all kärlek även till alla er poddlyssnare som hänger med oss här varje vecka.
Och hoppas ni får en bra, nu har det varit då, men att ni har haft en bra Valborg och 1 maj.
Ja, absolut. Ha det så jättebra.
Vi hörs nästa vecka.
Ja, vi. Hej då.
Hej då.